Att bli flykting i sitt eget land. Vi har alla hört och läst om flyktingarna som söker skydd i Sverige och andra länder. Man får lämna hemmet och allt annat som man tagit för givet och bege sig ut i världen för att söka en fristad i ett annat land. När jag hör allt detta går mina tankar till den dag jag och min familj måste lämna Hangö och den trygga hemmiljön för att söka ett nytt hem i Finland. Jag glömmer aldrig den där torsdagen i april 1940 när vi, hela familjen, vi fyra flickor, mamma och pappa, satt vid köksbordet och åt vår ärtsoppa och radion var på. Plötsligt fick vi höra ett viktigt meddelande. Ordalydelsen kan jag ju inte minnas, men den gick ut på att Hangö skulle lämnas till Ryssland. Vi bodde då i Hangö. Detta gällde ju oss. Meddelandet kom som en stor chock. Jag minns att vi alla reste oss från bordet. Ingen kunde fortsätta äta. Jag var då 10 år och min lilla syster Anna-Greta 8, Dagny 13 och Dagmar 14. I meddelandet nämndes att vi skulle vara ute ur Hangö på 10 dagar. Mina föräldrar arbetade på en dynamitfabrik 1 kilometer från vårt hem. Eftersom pappa arbetade på en sådan fabrik behövde han aldrig komma ut till fronten. Från fabriken fick vi 3 jättestora trälårar att packa ner vad vi kunde ta med oss. Vi fick bråttom att plocka med oss vad vi ville ha. Naturligtvis fick vi lämna en hel del kvar. Vi skickades ner i källaren för att plocka vår potatis i säckar och jag minns att det blev 7 säckar. Fanns det några ruttna så slängde vi dem upp på väggarna för Molotov skulle inte få en ren källare. Mamma plockade ner sina krukväxter i en stor tvättkorg men tyvärr fick de bli kvar åt ryssarna. Vi hade en katt som vi älskade. Hon skulle inte kunna följa med oss för vi visste ju inte själva vart vi skulle komma. Katten lockades upp bakom vedlidret med en fin bit korv och medan hon mumsade på den så blev hon skjuten av en granne. Vi var väldigt ledsna men vi ville ju inte lämna henne kvar åt ryssarna. Dagen kom när vi skulle åka. Det blev hästskjuts till närmaste stad Ekenäs. Det var redan kväll och jag minns att vi fick ligga i en skolsal där vi flickor fick plats in till katedern. Hur det blev med sängkläder och sådant minns jag inte. Men nästa dag fick vi en 2-rumslägenhet i en kasern på 2:a våningen. Våra möbler och allt annat som vi hade fått med oss bars upp i lägenheten och så småningom hade vi fått ett nytt hem. Det var flera familjer från Hangö som kom att bo i samma hus så på det sättet började vi inte känna oss ensamma. Men vi hade inga lekkamrater så tiden kunde ibland bli ganska lång för oss barn. Men vi kom att bli flera i den här lägenheten. En dag knackade det på vår ytterdörr och där stod en före detta grannfamilj och undrade om de fick bo hos oss. Jo visst, de fick det innersta rummet. Det var ett par makar med en liten dotter, så nu var vi 9. Efter någon dag knackade det på dörren igen och nu var det en ensam kvinna som inte hade någonstans att bo. Hon fick det andra rummet och så fick vi bo i köket. Nu var vi 10, men underligt nog så gick allt bra. Vi vande oss. Allt måste gå. Den här dynamitfabriken där mina föräldrar jobbade flyttade till Österbotten, en del till Vasa och en del till Karleby. Det blev bestämt att min lilla syster, min nästäldsta syster och jag skulle åka till ett hem för evakuerade barn i Borgå. Mina föräldrar och min stora syster åkte med fabriken till Karleby där de fick försöka få tag i en bostad åt oss. Jag trivdes inte på det här hemmet i Hindhår i Borgå. Man tvingade oss att gå i en skola där jag fick känna mig ganska ensam. Jag var redan då synskadad med bara lite syn, så för mig var det helt nytt att gå i en vanlig skola. Det var pojkar som gjorde narr av mig och jag kände mig mobbad. Vi blev tvungna att gå i olika klasser alla 3. Jag kände mig otrygg och övergiven. Hade ingen som jag kunde ty mig till. Det var några pojkar som retade mig och hånskrattade åt mina ritningar. Jag fick aldrig någon fråga av lärarinnan. Och fast jag var glad i att sticka fick jag varken garn eller stickor. Jag fick bara sitta där med en penna och papper och försöka rita. De här pojkarna jagade mig en dag och så för att komma undan sprang jag rakt ner i en sandgrop. Vart var lärarinnan då? Och på den tiden hade man ingen assistent som kunde hjälpa. Rasterna var ändå det bästa för då fick jag leka med flickorna och vi lekte sådana lekar som jag kunde delta i. En morgon när några veckor hade gått hade jag fått nog. På morgonen när vi skulle gå till skolan sa jag till henne och tanterna på hemmet att jag hade ont i halsen. Det var bara för att slippa gå till skolan. Ja, men då får du stanna hemma och lägga dig i sängen och det gjorde jag gärna. Till middagen hade alla barnen kommit hem och jag fick gå till matsalen. Kanske de genomskådade mig, för ingen tog feber eller såg efter om jag verkligen var sjuk. När vi hade ätit och bara satt där tillsammans hörde jag mycket kär röst. Åh, det var min pappa. Jag sprang till hallen och rakt i hans famn. Då sa en av tanterna, nu har du visst inte längre ont i halsen. Nej, sa jag, nu är jag frisk. Pappa hade kommit för att hämta oss och ta oss till Karleby. Vad roligt det blev att få komma till mina föräldrar och att vi alla fick förenas igen. Där kom vi att bo till våren 1941 och mycket skulle komma att hända under den tiden. Men för att inte göra den här artikeln för lång så får jag sluta här. Jag vill bara säga att vi fick ju med oss våra saker och möbler och vi kom till människor som talade svenska. Flyktingarna som kommer till Sverige kan inte vårt språk och de flesta kommer tomhänta. De behöver vår hjälp. Jag är så tacksam för att jag får bo i ett land med fred och vara omgiven av snälla och omtänksamma vänner. Rut Ekström.